Ja, Daniel, det känns som att du inte velat prata med mig på ett tag.
Nej, så är det väl egentligen. Ja, det. Jag stängde av lite förra veckan. Och jag vet inte, ska vi förklara vad som har hänt? Vi har haft en lyssnare som hört av sig och undrat när kommer nästa avsnitt. Ja. Så jag kände inte den där pressen från massorna heller riktigt att... Men
jag tror inte vi behöver förklara. Om vi bara låtsas som ingenting så tänker jag nog att det är många som, du vet, de laddar, uppdaterar sina telefoner och så laddar de ner många podcasts åt gången. Sådär. Jag tror inte de är så här just den här dagen.
Utan... Jo, men som podcastlyssnare är jag. Det är jag faktiskt.
Ja, men Daniel, du är lite speciell också. Det har vi ju kommit fram till de här veckorna.
Det är sant. Men vi får väl... Nej, då låtsas vi inte om någonting då. Nej. Välkomna till Elvi Lyckokvist podcast.
Nummer...
Whatever. Titta på det. Om du inte vet vilket nummer det är så kolla på telefonen. Men det är ett nytt avsnitt i alla fall. Ja.
Ett sprillans nytt.
Sprillans nytt. Och jag är inte i Afrika längre... Du är inte på semester längre, utan nu är vi tillbaka.
Det låter som att jag har varit på semester.
Du har väl haft dina 5-6 veckor nu, Jonathan. Som en vanlig hederlig svensk.
Ja, mina 5 dagar har jag haft, ja, precis. Ja. Men det lät ju som att du hade varit ute på missions... Du har varit ute på missionsfältet och Jonathan har varit på semester.
Ja. Och jag har faxat dig och jag har försökt med telegraf och allting. Jag får inte tag på dig. Ja. Enda jag svarade att jag fick någon gång mitt i så där var jag har ingen täckning här.
Ja, men jag hade ingen täckning. Jag befann mig i de norska skogarna.
Ja, men det är lite kontra, vad säger man, inte produktivt. Det är lite märkligt meddelande man får. Jag har ingen täckning. Det motbevisar sig själv på något sätt.
Jag har ingen täckning, internettäckning tänkte jag på.
Ja,
så jag kan inte spela in podcasten. För vi var ute i skogen och var på en konferens och höll i ungdomsmötena.
Just det, i Norge.
Jag
saknar Norge väldigt mycket, Jonathan.
Jag såg en liten meddelande du skickade på norska till en gemensam vän.
Ja, en norrman.
Jag
savner dig, bror. Men du vet, varje sommar de senaste åren, jag vet inte hur många år, kanske 5 år, har jag ju varit jättemycket i Norge på sommaren just för att predika på konferenser och läger och sånt där. Så jag smsade en annan norsk vän jag har som ska hälsa på mig här i december och skrev också. Jag fick lite sen Norge-abstinens så skrev jag bara hej.
Ta med dig Nogati.
Nej. Ta med dig lite norsk. Jag tränger. Tränger norsk. Så det var det bra i Norge då? Var det kul?
Ja, det var jättekul. Vi var på Evangeliecenters stora sommarkonferens. Evangeliecenter, de har arbetat i 30 år med missbrukarvård. Och har gjort en fantastisk insats för hela det norska landet. Så de har till och med fått grundarna har fått en medalj av kungen. För det arbete som de har lagt ner då.
Är det fortfarande så man mäter framgång i Skandinavien?
Ja, att man får en medalj.
Är det det fina? Jag minns när jag var liten, Jonathan. Ja. Och jag vet inte om det här är en myt jag vuxit upp med. Eller om det faktiskt är sant. Men då, min morfar var mjölkbonde.
Ja.
Och hade en stor gård tillsammans med sin bror. Och liksom där jag vuxit upp och sommarjobbat på sommaren. Och så här, och de... Alltid druckit färsk mjölk och sånt där. Och då sa alltid alla när jag var liten, eller man visste om det på något sätt, att en mjölkbonde som producerar så mycket mjölk kan få en medalj av kungen. Och då var jag så här, men varför inte morfar fått en medalj? Och då sa alltid min mamma och min farbror och morbror och alla de andra, så nej, det är för att han skulle ha kunnat fått den, men han har inte åkt upp till Stockholm för att gå på det liksom, tillställningen än där han får sin medalj. Men han har i stort sett en innestående hos kungen då. Och det var ju det finaste man kunde tänka sig. Kungen ska ge min morfar Och min morfars bror en medalj.
Så det var en stor lögn som någon drog för dig?
Alltså jag har inte tänkt på det förrän nu då, när du säger att de fick en medalj av norska kungen här.
Men,
dels är det är fortfarande så man mäter framgång på något sätt. Att tänker man få en medalj av kungen? Eller håller det på att dö ut?
Ja, nej, men det låter ju nästan som att också du vill ta ett litet avstånd. Är det så ni gör i Skandinavien? Alltså, om det är något land i världen som sysslar med medaljutdelning så måste det ändå vara med amerikaner, eller?
Nej, jag är fortfarande väldigt svensk. Ja. Jag glömmer inte mina rötter på det sättet.
Nej, men jag vet inte om man snackar så mycket om medaljutdelning av kungen just. Men det finns ju mycket medaljer att hämta ut. Jag har ju haft några.
Simborgarmärket.
Ja, det är det jag är på väg till.
Ja, okay.
Jag har ju fått en och annan medalj inom mina år.
Ja, det är klart.
Och nu i sommar så hade jag några dagar semester med min lilla pojk. Och då håller jag på att trigga honom att vilja ta de här medaljerna just i vattnet. Och vi är inne på baddaren. Det var det första.
Mm. Koka kaffe
koka under kaffe och så ja. Doppa sig. Ska man kunna göra. Ja.
Hur går det då? Gör en framsteg.
Ja, men det går rätt bra faktiskt. Koka kaffet är lite svårt när det är små vågor. Men han lyckas ändå oftast. Men den stora grejen är ju där att doppa huvudet under vattnet. Och han är så inkörd på... han kallar inte för doppa huvudet utan att döpa sig.
Ah.
Så han springer runt på badstranden och ropar: pappa, pappa, jag har döpt mig. och kolla här när jag döper mig. Och
han är positivt förstörd.
Han är väldigt positivt förstörd. Och jag ler, hela jag ler över att hur han relaterar till dop eller bad är att vi döper mycket i kyrkan. Det är ju väldigt, ja. Det är ju jättekul att hans första minnen av att när man doppar huvudet, det handlar om att man döper sig till Jesus.
Men kan det bli problem för hans teologi i framtiden, tror du? Att han minns sin barndom att han döpte sig
ganska ofta.
Flera gånger ja. I sommaren, om sommaren.
Ja, framförallt kan det ju vara jobbigt när, om man börjar snacka liksom, att ah, men min pappa döper mig ganska ofta.
Ja, precis. Så kan vi väga dig som missionär till ja. Mellanöstern. Ja.
Så,
känns tryggt.
All sån där dopstatistik kan man egentligen om min pojk som badar och gör sig ren.
Ja, nej, men vi fick ju faktiskt döpa ett gäng i Afrika innan vi åkte hem.
Ja, jag såg det. Ni hade en portabel dopasäng.
Ja, vi blåste upp en pool där vi byggde väl ihop en pool och fyllde med vatten och döpte ett gäng. Det är ju, man måste ju säga det, att det var ju inte... Förhållandevis var det ju ganska få som döpte sig av de drygt 11 000 då som blev frälsta på festivalen. Det var väl, vi döpte väl en 50-60 tror jag. Men då ska man ju minnas att det är ett muslimland och att det är en otrolig statement.
Ja, man klipper ju sina band till familj och liksom hela sammanhanget. Ja,
vi har en story av, alltså det är ju 11 000 igen, men det finns ju, alla är ju individer. Och en av våra missionärer som var med, som heter Katti, fantastisk gatuevangelist som är på väg
till
ut i missions till Beirut, va?
Fantastiskt.
Ja,
ja, hon är god.
I alla fall, hon satt med en tjej och vittnade för henne, en muslimsk tjej med slöja för över huvudet och så här då, och den här tjejen satt och grät och hon förklarade då för Katja, hon sa att jag vill ju, hela mitt huvud säger nej, det här är fel, om du gör det här så bryter du med allt du tror på, allt du levt i, du kan inte gå tillbaka till din familj, men hela mitt hjärta bara skriker ja, jag behöver det här.
Mm.
Så hon hade den konflikten och satt och grät för att det blev en sån press. Liksom, vad ska hon göra? Hjärtat säger en sak och logiken säger liksom, förnuftet ska jag säga, säger en annan sak.
Mm.
Men till slut så satt hon och i tårarna så sa hon, men Gud, han är min pappa. Gud, han är min mamma. Gud är min familj. Så jag måste säga ja till Jesus. Och då blir det ju liksom så otroligt konkret. Jag börjar nästan lipa nu när jag pratar om det.
Mm.
Ah, för att för henne var det är inte liksom bara en hand i luften på ett möte att ja, men jag vill, jag väljer att tro på det där.
Det utan, låter bra, jag hänger på.
Precis, det, hon förstod konsekvensen av det och klev in i det i alla fall. Det är stort, otroligt stort. Och det är det som missionsarbete handlar om, men det, och det är det som är belöningen då, att det är på allvar liksom. Det är häftigt.
Ja.
Jag måste berätta också, jag kom hem.
Ja.
Nu pratar jag på här, förlåt, men jag har inte fått prata på några veckor.
Jag tyckte det var lite spännande där just med dopet. Så. Ja, men ja, kör på.
När vi kom hem så vittnade jag lite i församlingen här om vad som hade hänt. Berättade för församlingen. Och den här församlingen vill ju vara med en gång om året. Vi har ju festivaler många gånger om året, men The House här i Modesto kommer vara med en gång om året. Och backa upp ekonomiskt och skicka ut timmar och så här. Så... efter det mötet vi hade nu när vi kom hem och berättade om vad som har hänt, så var det 152 personer som skrev upp sig att följa med till Madagaskar nästa sommar.
152 från er församling?
Från våran församling, från en församling. Så det kommer bli ett monsterteam, för vi kommer ju ta med oss folk från andra församlingar också.
Det känns lite som att det kanske blir den absolut största resan som vi har gjort hittills. Nästa år.
Möjligt.
Med så många intresseanmälda hittills.
Ja. Det är ju intresseanmälningar, så jag tror inte att alla kommer kunna fullfölja, men förra året kan jag säga då hade vi ju kanske nästan 40 intresseanmälningar och 25 följde med, så 60% kanske hänger på då, och då är vi uppe i ändå en 80 personer bara från våran församling, så det kommer bli häftigt.
Vad spännande. Kul för dig att leda ett sånt gäng. Jag tänkte på det med just dopasängen. Det är ju jättekul att vi har en sån portabel dopasäng nu. För några år sedan så var vi ju på en väldigt avlägsen plats i norra Uganda. Bland Jong-folket. Och där fanns det fanns ju typ inget vatten att få tag på. Det fanns en liten bäck några kilometer från festivalplatsen då. Och så vi drog ju dit. Det var ett hundratal som skulle döpa sig, men när vi kom dit så var det så lågt vattenstånd där, så vi fick ju bygga en fördämning och bygga en damm för att överhuvudtaget kunna döpa. Det känns som jag har berättat den här storyn innan, men det är så otroligt kul och pionjärt att få att göra missionsbefallningen.
Det är ju en win-win situation också, att bygga en damm, det är ju det roligaste man kan göra. Det gjorde man ju hela uppväxten. Man byggde små dammar och fördämningar och allting.
Ja.
Och sen så får man då göra det för att man ska kunna döpa. Det är liksom, det måste ju vara ideallivet för en missionär.
Ja, och så då, på något sätt så borde man ju införa någon slags medalj för om man lyckas bygga en damm och döpa i den. Det kanske skulle vara den nya baddaren.
Ja,
eller?
Vi kan fråga kungen om han går med på det. Men innan vi släpper det med kungen och medalj och går vidare här, så om det är någon som vet om en mjölkbonde kan få en medalj av kungen, så hör gärna av er. Hashtagga Elvelyckqvist eller mejla oss eller någonting. För jag vill veta det, för min morfar lever fortfarande. Ska vara kul att
eller bara ring din morfar direkt. Helt enkelt. Och säga att det är dags att du hämtar ut medaljen.
Ja, så är det.
Ja.
Jag har ganska mycket jag vill prata om, Jonathan.
Kör på. Det är ju kul. Jag har mycket att prata om. Det var ju länge sedan vi snackade.
sist blev det där flumavsnittet, men det var väldigt kul. Ja. Jag har funderat mycket mer på det, men vi får se om vi återkommer till det.
Ja. Jag har nämligen... Det är ju ett sånt där avsnitt som jag känner mig väldigt påhoppad, och jag har fått många som typ skrattar åt mig att jag tycker jag är lite löjlig där. Men visst. Okej.
Okay. Ja, det var ju ingen annans fel än ditt. Ändå.
Ja. Ja, visst.
Men visst. Mm. Hoppas du har övat på dina förmågor att rita.
Mm. Det har jag också.
Någon gång kanske du blir världens bästa. Men du, jag hade semester förra veckan. Och då hinner man ju reflektera över mycket. Och hitta på många roliga saker. Och det hände väldigt, väldigt mycket. Jag hade en vecka. Kom hem från Tanzania. Landade här i Modesto. Och mina föräldrar väntade på mig på flygplatsen. De första gången de är i USA och de landade då en timme före jag landade. Så vi åkte sen hem tillsammans och nu de är fortfarande här och det är kul att få visa dem
Kul.
amerikansk kultur.
Ja.
Men då hade jag i alla fall lagt in en vecka semester då första för min mammas syster bor nere i söder om LA och de har aldrig varit och hälsat på henne. Hon har bott där sedan 90 tror jag. Så det var ju dags nu då att hälsa på henne också. Men det intressanta med den här resan det är att jag fick inte plats i bilen. För vi har sjusitsbil och vi var 8 personer nu då med familjen
Så
här.
väljer man bort den som man inte vill ha i bilen.
Ja,
Ja.
så är det. Nej, men jag har ju en motorcykel här också som jag åker mycket på. Och för kanske 5-6 år sedan så frågade Stephanie mig en gång vad är min drömsemester? Och då funderade jag mycket på det innan jag svarade henne. Så sa jag sen att, och det här är helt sant nu, sann story. Till skillnad från allt annat vi säger, höll jag på att säga. Nej, men det är helt sant, inte uppdiktat. Så sa jag att någon gång i livet, min drömsemester skulle vara att flyga in till Kalifornien, USA. Och jag hade ju knappt varit i USA då. Och jag visste framför allt, hade jag ingen aning om att jag skulle hit, att jag skulle flytta hit så småningom. Så sa jag att flyga in till USA, till Kalifornien, hyra en motorcykel och sen köra den klassiska Highway 1, Pacific Highway, längs med kusten då, mellan San Francisco och Los Angeles. Jag hade aldrig varit här, jag visste inte hur det såg ut, men det var mytomspunnet och jag hade
Du
läst
hade
mycket
hört
om det
talas
och
om
sett
ja.
bilder. Ja, precis. Och pratade om det och så sa jag, någon gång kanske när jag är så här 60, 50-60, kan man ta en sån liksom semester och flyga in och när barnen är stora och de inte behöver följa med. Men nu då flyttade jag ju till Kalifornien i januari och vi köpte en hoj i mars för att ha liksom pendla till jobbet med. Så nu när semestern kom och vi skulle ner till LA och jag var tvungen att åka motorcykel så helt plötsligt så förverkligas min drömsemester, Jonathan.
På grund av att de
Som...
inte ville ha dig i bilen.
ja, om man vill vinkla det så, eller för att jag är så fruktansvärt välsignad just nu.
Ja.
Och jag var inte 60, jag är 31 och jag behövde inte hyra en motorcykel utan jag åkte på min motorcykel. Så i måndags förra veckan då så satte jag mig på hojen vid 6 på morgonen och så åkte jag.
Hur var den här känslan att befinna sig mitt i den här drömmen eller som du har längtat efter? Var det så där magiskt som du hade tänkt dig? Eller var
Ja,
det bara
alltså det var...
jobbigt att inte få sitta bekvämt i en bil?
Nej, absolut inte. Det var så många känslor som kom samtidigt på något sätt. Och jag upplevde det där man upplever när man är barn. Och december kommer och man kan liksom inte bärga sig för julafton. Och det är så otroligt långt till julafton. Och man bara bygger upp en förväntan och förväntan och förväntan och det pirrar hela kroppen. Det har man inte upplevt riktigt sedan man var barn, men den känslan
Tills de
kom
sa att
tillbaks.
jultomten inte finns.
Ja, typ. Eller till 2 dagar efter julafton när man insåg att var blev det inte bättre än så här.
Ja, precis.
Nej, men så den känslan hade jag väl i kroppen och satte mig på hojen och det tog ju nästan 3 timmar, nej, 2-3 timmar att köra ut till Highway 1 från där vi bor först då. Så när jag väl kom ut dit så hade jag ju jätteont i hela kroppen. Så sen var det ju då 12-13 timmar kvar då. När jag väl var på Highway 1 och skulle börja köra söderut.
Var
Så
du glad
väg.
att du inte hade då väntat i 30 år på att få flyga in och betala dyra biljetter och hyra en dyr hoj? För att
Ja, eller antiklimaxet blev på något sätt att efter en timme så insåg jag att jag måste göra det här igen och förbereda mig lite bättre. och planera lite bättre. För nu, jag tänkte mer, ja, men jag kör väl den vägen ner då. Men den tar ju otroligt lång tid att köra. Så själva vägen var det inget fel på.
Så du fick stressa dig igenom hela
upplevelsen? Ja, typ. Ja, och med ont i hela kroppen. Och det var kallt ute vid kusten. Jag satt och frös på hojen. Och
så visste du att du om några dagar skulle du åka samma väg tillbaka?
Ja, typ. Så själva vägen... Ja, men det var lika bra som jag kunde förvänta mig. Kanske till och med ännu vackrare. Men min kropp är ju inte gjord för att åka motorcykel i 16 timmar.
Men det är lite lustigt att du säger och berättar och delar det här med oss. För att du har ju vinklat det på ett annat sätt på dina sociala medier. Att du uppfyller din stora dröm och du brukar inte lägga upp bilder på dig själv, men nu måste du, för den här vyn är så vacker. Och...
Ja, men om du skulle vara lite så här detektiv då, så kommer du se att de bilderna, om du skulle spåra dem, foto, så är de från min... Nej, men de är från min första timme.
Det är den första timmen?
Ja, så den första bilden jag la ut på Instagram, då parkerade jag så fort jag kom till Highway 1, körde in på en liten ficka, så tog jag en bild och så... fällde jag en tår nästan och kände att nu är jag här och nu ska vi göra det här. Sen la jag nog inte upp så många fler bilder efter det. Nej. För sen började ryggen göra lite ont. Och rumpan fick träsmak. Och jag var bara koncentrerad på hur långt det var till nästa bensinstation. För det var ju vildmark liksom. Och jag får bara i 12 liter i tanken hela tiden.
Mm.
Så jag var hela tiden fokuserad på okej, nu måste jag tanka igen. Så förväntningar är ofta bättre än det man gör.
Ja, så är det ju. Jag är ju lite sån här att men det kan ju också vara gott efteråt att berätta om det. Inte berätta om det på det här sättet, men säga när du har lite perspektiv på det. Säg om ett år, ja. Eller om 10 år. Då kommer du kunna berätta om hur du fick uppleva Highway 1 och du fick cruisa ner där och utan barn och bara njuta av den här vägen och köra motorcykel. Ja. Så att förväntningar är oftast de absolut bästa. Upplevelsen är så där och sen berättandet efteråt är också guld värd.
Ja. Och det är ju så sociala medier är uppbyggt också. Det är lite därför jag satt och tänkte på... Alltså jag behöver ju inte nämna någonting. Jag skulle kunna säga till dig att jag uppfyller min dröm. Och det var helt fantastiskt. Tänk att jag fick upp... Det är så Instagram och Facebook och Twitter funkar egentligen. Att man ger hela tiden den bästa sidan av sitt liv. Men det är ju inte alltid den ärliga sidan av allting. Men det här är den ärliga sidan. Och nu har jag ju inbillat mig själv då att jag måste göra det igen. För att det blev ju inte som jag hade tänkt.
Men om det blev... Hur skulle du göra då för att du verkligen skulle känna som den ultimata upplevelsen? Är det Stephanie som saknas där bak på hojen? Och skulle du ta det lite lugnare och njuta och stanna och fika och tälta? Ja,
längs? Du säger nog allting som är tanken. Att jag sparar lite pengar så man kan göra fler, alltså göra den på ett par dagar istället för 16 timmar nonstop.
Ja.
Så man kan sova någonstans och kanske stanna där.
Och kanske hyra en hoj till mig så att jag också får följa med.
Ja, kanske det. Och sen börjar jag ju få för mig här nu då att jag gjorde nog fel. Den vackraste vägen är nog inte från San Francisco till LA, utan den är nog från San Francisco till Seattle. Att man kör norrut istället då.
Okay.
Där är det är ju mer orörd vildmark. Så du hör ju bara hur jag börjar lura mig själv på en gång här.
Ja.
Att det finns kvar.
Det intressanta skulle vara då om du fick göra den här resan ganska snart och sen att vi får jämföra när du har det här färskt i minnet och kan kanske återuppleva din smärta genom att lyssna på det här samtalet.
Ja.
Och så kanske det inte är så där som du tänker dig ändå.
Nej, det blir ju sällan det. Men med facit i hand nu då, för att jag vill inte ge en gnällig bild här. Nu sitter ju någon och stör sig på att jag har precis gjort något jättehäftigt och så sitter jag och gnäller.
Som de drömmer alltså, om jättemycket och så är du lite bortskämd här. Som...
Ja, det är inte det jag vill säga, absolut inte, utan det,
jo, det
var... Det var fantastiskt. Det var bara en miss av mig att jag skulle nog ha planerat det lite bättre. Inte bara hafsat igenom det kanske. Och haft 2 dagar på mig istället för 1 dag.
Men, då hade men är, du, blivit... är du duktig på det där med att hitta saker som du vill uppleva och genomföra det? För jag har ju tänkt ganska mycket på det sistone. Att jag är ganska dålig på sånt.
Jo, jag har en bucket list.
Ja, men det har jag också. Men... Den har jag haft ganska länge och det är inte många kryss jag har. Det är inte många saker jag har genomfört. Just på grund av att jag inte har tagit mig för det.
Det är nog så jag ser en bucket list, tror jag, att om man skulle kunna kryssa av för mycket så är det inte en äkta bucket list.
Nej, okay.
Utan det måste vara en bucket list måste bestå då av mer livstidsprojekt. Alltså att inte bara kortsiktiga grejer utan sådana här stora mål.
Ja, men det, som... så skulle det ju vara, absolut. Men hur lång tid skulle det ta egentligen? Du som har nått en av punkterna.
Nej, jag har nått 2. Ska jag läsa upp för det här? Ja. Ska vi bettla lite bucket list då? Om du säger dem du har uppfyllt så kan jag säga dem jag har uppfyllt.
Ja, börjar du med en då?
Ja, jag har 3 som jag uppfyllt, ser jag nu. Fast alla 3 vill jag nog göra igen, så jag vet inte om det räknas. Men den första jag uppfyllde var ett safari i Afrika. Det var inte bara så här ett allmänt svenskt safariintresse, tror jag hade, utan jag kollade ju alltid på Ett med naturen, Måne Weissen, när jag var barn. Missade inte en vecka. Och hade det verkligen som en dröm i livet att åka på safari. Och det har jag gjort nu 2 gånger i samband med missionsresor. Så det är ju väldigt kul. Så den har jag check på då.
Ja, det har jag ju faktiskt också check på det.
Hade du det på din lista?
Nej, inte kanske.
Det lät som en efterhandskonstruktion,
ja, när du men, sa det. Ja, men just i jämförelse med dig när du började snacka om att du tittar på Ett med naturen. Och säkert var du lite så här en biolog som var ute och letade efter fjärilar och sånt. Sån var inte jag. Men däremot så är det ju en av de absolut häftigaste naturupplevelserna man kan göra. Så att absolut så har jag haft det som en grej att jag vill se en ordentlig safari eller se de här djuren i vildmarken.
Ja, men vi skriver upp den då. Då har du gjort en grej i alla fall.
Ja, bra.
Det finns en häftigare naturupplevelse som jag kommer till snart som jag har kvar på min lista. Men sen hade jag då en konsert med U2.
Ja. Och det fick du ju uppleva för när då?
Det är 2 somrar sedan var jag på en konsert i Baltimore.
Men vi är ju ganska lika där, för jag hade ju jag hade aldrig varit på en arena konsert tidigare och jag hade det som en bucket list, på min bucket list att få höra Bruce Springsteen live och att få göra, och han spelade ju på stadion liksom. Och det fick jag vara med om och det var ju jättehäftigt. Men där måste jag bara återkoppla lite till det som du pratade om, att man har mycket förväntningar innan och sen mitt under. Det var jättebra konsert på alla sätt, han var ju fantastiskt bra, men jag är ju inte det där Springsteen-fanet som kan alla hans låtar. Och nej, många av låtarna hade jag inte koll på. Det var en jättebra konsert, men den var ju även lång.
Du kände, du fick lite ont i ryggen och...
ont i fötterna framförallt. Vi hade ståplatser. Så.
Ja, okej.
Okay. Men det var ju, jag har ju upplevt det och det var jättehäftigt. Ja. Och
skulle du inte ha gjort det så skulle du ju fortfarande varit en sån här stor dröm.
Exakt. Och det som jag känner, hur länge han spelar?
Ja, jag vill ju jättegärna gå på en till YouTube-konsert. Det är lite som du säger då. När man har gjort det som man drömde om, då ser man ju lite man skulle gjort annorlunda. Mm. Jag hade en sittplats högt uppe på läktaren på YouTube. Och det var helt fantastiskt. Bästa konsert jag gått på. Men nästa gång, Då skulle jag ju välja en ståplats framme vid scenen, bara för att få det där massiva trycket i det och känslan i det.
Och jag skulle inte ha mina nya skor på mig. Hjälp vad jag hade ont.
Nej, det är sant. Det ska man inte. Och jag ska inte göra Highway 1 på en dag nästa gång. Så det är ju lite sådär man lär sig, liksom.
Ja, exakt. Ja.
I safari ska jag inte åka på med 90 stycken bibelskoleelever för att hälften uppskattar det inte. Utan nästa gång ska jag göra det själv. Hälften vill bara, när ska vi åka och shoppa? När ska vi åka? Okej, det är en annan historia. Men nummer tre då, det var Highway 1 på en motorcykel.
Nu har du ju uppfyllt den och det kanske är så att du kommer ha ny på din lista att göra Höga Kusten nu när du bor i USA. Det kanske blir vardag för dig att åka Highway 1.
Jag kommer hem och så kör mellan Sundsvall och
Ja,
Örnsköldsvik.
exakt. Ja.
Ja, det är möjligt.
Ja, men jag har ju en som jag inte uppfyllt
Ja.
angående transportmedel och så. Jag har länge drömt om att få korsa ett hav med en båt alltså. Inte
Ja, okej.
simma eller så. Det spelar egentligen ingen roll vilket fartyg. Jag skulle vilja segla över förvisso. Men
Vilket
om det
fartyg och
spelar,
vilket hav?
nej, det har mindre betydelse. Men jag skulle vilja kunna säga att jag har korsat ett hav.
Det har jag gjort, Jonathan.
Ja, jag har väl också korsat med så här Stena Line och sånt, men
Ja, Östersjön.
men det är inte på riktigt.
Stockholm, Helsinki.
Ja, men det är ju inte på riktigt. Du
Per
har ju inte.
definition var det precis det du sa. En båt över ett hav, valfritt.
Fast du ska vara mer aktiv i det. Okej, jag får definiera tydligare. Segla där du minst.
Över ett världshav.
Ja, något större. Alltså det skulle ju kunna vara ett mindre hav.
Typ från Göteborg ner till
Ja,
Medelhavet.
det hade.
Segla
Ja.
runda Europa på något
Det hade
sätt.
varit coolt.
Ja,
Ja.
men det är ju inte omöjligt heller. Det är en
Nej.
sån här dröm som faktiskt inte är
Nej,
totalt abstrakt.
jag har ju. Man har ju möjligheten om man skulle vilja. Men jag har inte liksom.
Du kan ju ta med dig ett gäng ungdomar och så åker du med den här båten.
Elida.
Elida.
Ja. Ja, men det är inte med ungdomar. Jo då. Men inte som i egenskap av ungdomspastor. För det
Nej,
håller jag ju
okej.
på att lämna över nu.
Ja, just det.
Men
Nej, det är
det
sant.
är ju ett annat avsnitt, vi kan prata om det.
Du kan segla ner till Beirut med ditt team när ni väl flyttar.
Ja, det kanske blir billigare så.
Ja, och det kanske, nej, det skulle vara för mycket stress och anticipation, vad heter det? Ja,
Ja.
skitsamma. Min nästa då. Jag skulle vilja åka på ett valsafari.
Det är coolt.
Ja, det har varit en stor dröm. Och verkligen ett bra valsafari. Där, som du säger, man är ute på en båt i kanske 2 veckor och verkligen letar stora valar uppe i norra ishavet någonstans. Det skulle vara häftigt.
Det här har varit väldigt häftigt att se en val. De känns
Ja.
stora.
Det
Vet du varför valen lever i vattnet?
är det ett skämt nu eller?
Ja.
Ja, nej, det vet jag inte.
Den har inget val. Ja.
Det var kul.
Ja. Men det är väl coolt.
Göteborg. Ja,
Valsafari.
din
Ja.
nästa då.
Det har lite med samma kategori med att korsa ett hav att göra. Jag skulle vilja kunna säga att jag har bestigit ett berg.
Valfritt berg.
Ja, gärna något berg som är högst. Inte i
Okej.
världen. Mount Everest kommer jag aldrig bestiga, men
Taberg är högst i Jönköping.
det är det, och det har jag ju bestigit.
Ja.
Men det ska ju vara lite. Det måste ju vara lite mer utmaning än. Det är ju en asfalterad väg upp på Taberg.
Ja.
Så man kan köra
Ja, man
bil
kör
upp. Så
bil.
det, jag skulle vilja ta mig upp, vandra upp eller klättra upp för ett rejält berg. Kanske Sveriges högsta berg. Eller ja, något
Det är
sånt.
ju inte heller totalt om, det handlar ju mer om tid.
Ja.
Det är inte jättedyrt att åka upp till Kebnekaise och
Nej.
ta en vecka och vandra, men det är just den här veckan man ska hitta.
Ja.
Och småbarnsåren, det är ju faktiskt omöjligt.
Jag tänker kanske att en sån sak, så jag har ju två grabbar, så att jag kommer ju kunna ha möjlighet att ta en vecka med dem och göra sånt. Ja,
fantastiskt.
Grej.
Bra, det kommer du göra.
Det kommer jag absolut, ja.
Jag har ju en som är jättelik den, som jag också haft i många, många, många år. Och det är att vandra slash kampa i Klippiga bergen eller Yosemite, som är en annan nationalpark här i USA, som faktiskt ligger väldigt, väldigt nära.
Mm.
3 timmar härifrån också. Så det är också en sån här grej som jag ser, som jag kommer nog kunna uppfylla ganska snart. Att ta en vecka då och vandra i total vildmark med någon som kan. Men inte någon stor grupp, men kanske 3-4 personer. Och sova under stjärnorna och göra upp eld på kvällarna och sånt där.
Ja.
Det ska vara en stor dröm.
Häftigt.
Har du några kvar eller?
Ja, absolut. Jag har en lista, en ganska lång lista med saker som...
Vi kör några till då, ja. Det här var kul.
Det är ingen omöjlighet, absolut inte. Utan det också handlar om tid och så. Jag skulle vilja ta ett dyka-certifikat.
Mm-hmm.
Och vi var så nära. För några år sedan så gjorde vi en av de här resorna som var på... vår gemensamma bucket list, jag och Anna. Vi hade ganska lång semester, 4-5 veckor så reste vi runt i Sydostasien. Och i Kambodja så fick vi tag på den här helt perfekta 2 eller 3 dagars resan ut till en ö där man skulle ta sånt där paddy. Problemet var när allting var bokat, och så hade vi ju en dag innan vi skulle dra iväg, och då låg vi lite för länge ute i solen, och Anna, hon blev så löjligt bränd av solen.
Ja.
Och så att hon liksom, hon fick feber och fick, alltså jag har aldrig sett någon vara så skadad av solen. Så att när vi väl skulle åka på morgonen då, så vi var tvungna att avbryta, för det fanns inte en chans i världen att hon skulle kunna få på sig en våtdräkt då, eller kunna...
Var det din chans då?
Det kan ju vara så, att hon har förstört den. Eller så har jag möjlighet att ta den vid något annat tillfälle. Men kanske inte
Medelhavet.
Just den... Ja, Medelhavet. Kanske inte just den borta i Kambodja. Den chansen är bränd av Anna.
Det här.
Jag har varit i Göteborg i alldeles för länge.
Ja, men det här var faktiskt bättre än val. De har inget val.
Ja.
Den makes ingen sens på något plan. Men vi behåller den. Vi klipper inte den. Okej, min nästa då. Också med fiskar och hav att göra. Det finns en restaurang i Beijing i Kina som serverar världens färskaste fisk. De garanterar att det är världens färskaste fisk. De tillagar den, men under hela processen så håller de den vid liv. Så när de väl lägger den på tallriken så lever den fortfarande. Fast man har redan rensat den och tömt den och stekt den. Den skulle jag vilja smaka.
Det var det sjukaste jag hört.
Jag har sett det på YouTube. De plockar upp den från akvariet, lägger en ispåse runt huvudet så att den typ blir lite bedövad.
Det finns människor som skulle kunna på allvar dödshota dig när du säger så här.
Nej, men en fisk?
Ja, de har väl känslor och känner grejer.
Va?
Ja, en del hävdar väl det. Jag skulle jättegärna äta den med dig. Men...
Jag hade ju inte gjort det med en däggdjur, hade jag absolut inte gjort.
Okay.
Och kanske inte med en amfibie heller, men en fisk, min vän.
Men det går ju lite från ämnen, men nu i somras så fick jag, då var ju jag och Jackson ute på en sjö och i en roddbåt, och Jackson fick fiska på riktigt för första gången.
Ja.
Och Han var så exalterad, det liksom glittrade i ögonen, han var så lycklig att han skulle få göra det. Och han fick upp den första firren också, en abborre. Och han blev liksom jublande glad och han bara skrek ut: jag är fett bra på det här!
Ja.
Och det på något sätt så det platsar ju inte på en bucket list, men det gjorde mig väldigt glad att han kanske hade det på sin mini bucket list som en 4-åring
men,
har.
Men tror du att den upplevelsen i hans 4-åriga liv och kropp kan ha blivit sådana här livsavgörande moment?
Att han ska bli fiskare, menar du?
Ja, eller kanske att när han växer upp nu. Fiskare är väl extremt, men att hans största intresse i livet kanske kommer vara fiske.
Det blir väl...
För att han har en sån positiv laddad grej från hans första minne av det.
Jo, så kan det nog vara. Och sen frågar vi, eller frågar jag vad vi skulle göra med fisken, och han var ju väldigt noga med att vi skulle äta den. Så att vi fick ju filera den och steka den där en timme senare. Och sen
en liten abborre
och käka en macka. Och...
Lade du en ispåse runt huvudet på den?
Nej, borde jag gjort det.
Ja, då kunde den varit färsk. Då kunde den varit levande när ni åt den.
Och då skulle jag kunna bjuda dig. Men det skulle ju kunna vara så att han får ett sånt här extremt positivt minne. Som gör att han får ett passionerat fiskeintresse. Jag har ju ett av mina första fiskeminnen är ju verkligen totalt värdelösa. Vi fick ju ingenting.
Jag såg alla mina fiskeminnen hela mitt liv.
Så att jag gillar ju inte det. Fiska krabbe kan jag göra, men inte vanlig fisk. Så det går ju.
han kommer bli fiskare i familjen. Men säg, vad är din nästa då?
Vi kan fortsätta med det här med vildmarken och göra saker. Jag har ju, man kan väl säga att det är en liten del med min fru, att någon gång skulle det varit fantastiskt kul. Jag kan överhuvudtaget inte någonting med hästar. Jag kan ingenting om hästar. Men jag hade tyckt det var väldigt kul att ha någon sån här upplevelse där man rider ut i vildmarken. Och lite så som du snackade om, ut och kampa och sova under stjärnorna. Och lite för att få med mig Anna så gör vi det via häst på en hästrygg helt enkelt. Kanske så här Australien eller amerikanska västern, jag vet inte. Något sånt där.
Jag tror ju att det är ju lite laddat att prata om det för en kille i Sverige, för att häst är så förknippat med tjej i Skandinavien.
Men jag tänker ju på något sätt att jag kommer att ha cowboyhatt och
ja, men här är det ju tvärtom nästan. Här är det ju jätteförknippat med det är manligt, det är killigt. Jag bor ju här i amerikanska västern.
Det är därför jag säger att vi inte skulle rida ut i Småland någonstans, för där...
Det är roligt också att Stephanie sa precis samma grej när jag pratade bucket list med henne här om veckan efter att jag hade åkt på Highway 1 då sa hon började fundera och sen sa hon att det skulle nog vara att rida ut på en häst.
Det kan ju vara så att Anna har smittat mig med den här idén. Och då kanske är hon och Stephanie som ska göra det här.
Ja, eller jag. Vi kan väl hänga på. Ja. Vi kan rida Highway 1.
Ja.
Jättelänge. min nästa då. Då går jag från vildmarkstemat lite.
Ja.
Och för varje år som går så bleknar den lite. Så jag vet inte hur högt upp den ligger längre. Men det var... otroligt stark för 10 år sedan. Och det var jag och min bror som alltid sa att någon gång i livet måste vi åka på ett riktigt Formel 1-race. För när jag var 13-14 och så 3-4 år framåt så var han och jag fanatiskt intresserade av det. Varje söndag eftermiddag satt vi ofta hemma hos farfar och kollade på hans tv och tittade på hela loppet och vi kollade ibland på lördagens kvalificeringsrace och allt sånt där. Men på 10 år har jag nog inte sett ett helt lopp, tror jag.
Är inte de där loppen många, många timmar långt?
Jo.
Alltså så här 5-6 timmar?
Ja, 3 kanske.
Ja. Jag kan inte något sånt där.
Och för en oinvigd så liksom de åker bara runt liksom 70 varv på en bana. Men när man väl var insatt i det, då var det jätteintressant. Det var den första sporten som jag verkligen följde, om man kallade det sport då. Så då var det en stor dröm att åka ner till Monza i Italien och titta på Ferraris hemmarace liksom, något sånt där. Det skulle vara jättekul. Nu vet jag inte om jag hade lagt pengar på det någon gång i livet.
Det låter som en dyr sak.
Att ja, det är det säkert. Och man ser nog inte så jättebra heller. Man ser ju bättre på tv, som min pappa skulle sagt.
Min pappa sa alltid, sen när det var nyår. Jo, jag fick lite smällar och sånt, men vi köpte aldrig fyrverkerier, raketer. Utan
han sa
att vi skulle gå och titta på grannarnas istället. Och sen tar vi våra pengar och slänger dem i marken så att det smäller. Och sen tar vi upp dem igen. Det låter lite som vad din pappa sa också.
Ja. Och det är ju, man blir ju mer snusförnuftig ju äldre man blir på något sätt. Man förstod ju inte det när man var barn, men nu...
Det
låter ju logiskt, som din pappa sa faktiskt.
Det låter lite... Det är kul med det här, när vi delar de här bucketlist-punkterna. För de är väldigt snarlika. Jag har ju en, inte med Formel 1, men jag skulle vilja köra någon typ av rally. Alltså, ja, köra fort med en bil som jag behärskar, som jag kan någonting om... Jag vet inte om jag behärskar en rallybil, men det hade varit riktigt, riktigt spännande. Allt som vi pratar om handlar ju bara om upplevelser, Daniel.
Nej, jag har en nu.
Okej, ska du förstöra mig? Jag har bara suttit och tänkt så här, det har varit upplevelser, grejer som vi vill se upp. Ja,
ja, jo, men jag har
alla sinnen. Ja, nu ska du förstöra något.
Jag skulle vilja någon gång i livet, kanske när jag är 60-70, vi får se. Skulle jag vilja vinna Nobelpris i litteratur, men, eller fysik eller kemi. Det spelar ingen roll.
Det handlar väl lite om en upplevelse också.
Ja, eller ett vad säger man, ett arv som man lämnar efter sig på något sätt.
Du skjuter lite högre än mig när du säger att du vill vinna Nobelpriset.
Yeah. Ja, men det står på min bucket list.
Och det ska du ha cred för, att du vågar drömma stort. Min är lite mer, men ändå i samma kategori, att jag skulle vilja skrivit en bok eller någon form av, jo, en bok skulle jag vilja skriva.
Ja.
Exakt vad den ska handla om, det vet jag inte. Det ska jag ha några år att fila på, men jag skulle vilja färdigställa en bok. Nobelpris,
varje bok jag läser, och speciellt när jag läser Nobelprisböcker, många är lite rädda för att gå in och läsa böcker som har vunnit Nobelpris eller författare, för att många har fått för sig att det är så avancerat. Men det är ofta de enklaste berättelserna som finns, om du gör det någon gång. Och vackert, och språket är rikt och beskrivande och så att jag säger inte nu att jag kommer göra det. Det är mer en sån här liten kul grej som jag går och tänker på ibland. Men varje bok jag har läst i mitt liv, så jag, när jag stänger sista sidan, tänker jag, varför kom inte jag på den här idén? Det var ju en sån enkel idé till grundberättelse.
Ja.
Varför gjorde man inte det? Så det finns ju några sådana idéer kvar där ute som ingen har kommit på än. Så jag väntar på att den ska ramla ner.
Den dyker nog upp någon gång. När du är riktigt gammal. Det är väl någon som vinner Nobelpris.
När Tranströmer, han sitter och inte förstår riktigt vad som händer när han vinner. Lite för gammal.
Men
då får man medalj av kungen, Jonathan.
Då får man medalj av kungen. Men en av mina favoritförfattare som skriver kristen litteratur eller undervisningsböcker, han heter Mark Batterson. Han är ju pastor i Washington. DC. Och
vi har ju varit ens församling.
Vi har varit, ja, precis. Han skrev en bok för något år sedan här som heter The Circle Maker. Och där pratar han om just life goals. Alltså livsdrömmar eller livsmål. Och där han definierar det som att sådana här mål, det är drömmar med en deadline. Alltså att man tar ner de här stora drömmarna och så sätter man en slags deadline, och man har någonting konkret att arbeta mot. Jag vet ju att när, till exempel om jag ska ut med mina kids och bestiga ett berg, så vet jag att det kommer ju ske någon gång där när de är i tonåren, när de orkar bestiga det, men samtidigt måste följa med pappa.
Ja, just det, innan de har något val.
Innan de har något val. Ja.
men det... Sen har jag faktiskt bara en sak kvar på min bucket list. Hur många har du kvar?
Jag har inte listan framför mig. Jag har den nedskriven i en bok som ligger i bokhyllan. Så vi kan ta din sista där. Så får vi se om jag kommer på något mer från min.
Om du nappar på den här.
Ja.
Den här är faktiskt seriös och den har jag talat ut flera gånger. Så där kommer jag verkligen sträva mot.
Jag tror jag vet vad det är, men ja, kör.
Ja. Jag vill vara med och nå den sista onådda folkgruppen
Exakt, ja.
med evangelium. Jesus som säger, Matteus 24:14, att evangeliet om Guds rike ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, etnos, och sen ska slutet komma. Så det innebär ju att Jesus har ju satt upp ett otroligt tydligt mål där
Ja, en deadline.
med en deadline,
Ja.
att när den sista folkgruppen nås, då kommer han komma tillbaks. Andra Petrus 3:12 säger att vi väntar på Herrens dag och vi kan påskynda dess ankomst, alltså vi kan hjälpa Jesus att komma tillbaks tidigare. Och det är ju bara genom att nå de onådda folken, nå en folkgrupp. Det är 7000 kvar ungefär att nå folkgrupper. Det är inte omöjligt om vi mobiliserar, om alla kristna i hela världen mobiliserar sig och anstränger sig, så kan vi nå dem på din och min livstid. Och då skulle det vara kul om du och jag, när vi är lite äldre än vad vi är idag, med varsin machete i handen, vandrar genom den där täta djungeln i indonesiska övärlden för att hitta den där sista byn som inte
De
blivit
som
nådd.
gömmer sig långt, långt där
Ja,
inne.
vi kommer dit och vi hittar en trälåda. Vi säger till byhövdingen att samla hela byn. De är 200 människor. Och så ställer vi oss, så förklarar vi att den guden som har skapat himmel och jord, han älskar dem så mycket så att han blev en av dem. Tog deras fel. Och det enda vi behöver göra är att ta emot den gåvan. Vem vill ta emot den? Och så räcker de unisont upp sina händer och så ber vi med dem. Och så öppnas i himmelen med en stor smäll. Och så kommer Jesus tillbaks. Det skulle vara häftigt.
Ja, det hade varit jättehäftigt.
Det är
Men
ju inte omöjligt.
nej, och det är ju det som ligger i våra hjärtan och de som åker på de här missionsresorna som SOS anordnar och som jobbar med SOS. Alltså vi blir alla tagna av att arbeta för evangeliets utbredande och att människor från alla folk ska få höra evangeliet om Jesus. Och det är ju hela anledningen till varför vi ska flytta ner till Libanon. Det är ju för att vi vill nå de onådda folkgrupperna. Vi vill ju nå in i Mellanöstern. Det gömmer sig jättemånga folkgrupper som bara väntar på att någon ska gå dit. Och
Ja.
det är hela anledningen och det är vad vi lever för och vad vi vill satsa våra liv på. Och sen, det är därför som kanske de här, vad man ska säga, inte ytliga, men de är på vår bucket list som vi inte uppnått än. Alltså det blir lite sekundärt. Det tar vi om vi får det som bonus, så som du har fått det som bonus med den här Highway
Ja.
One-trippen. Det är en fet, bra life goal som du har där. Att predika för den sista folkgruppen. Jag hoppas att jag får vara med där. Annars kanske jag kan få ta den näst sista eller?
Nej, jag gör det gärna tillsammans med både dig och vem som än lyssnar på det här. Och nu har vi pratat länge. Jag vill gärna fortsätta samtalet om min semester nästa gång vi träffas och pratar, Jonathan. Så påminn mig gärna om det. Men jag tror vi ska avsluta nu.
Jag tror att det är ett väldigt bra tidpunkt att avsluta. Så att, tack att du svarar när jag ringer, Daniel.
Tack för att du har täckning när vi ska ringa. Och tänk att en dag på riktigt får vi en medalj av kungen om vi tjänar honom väl. Då menar jag inte Bernadotte. Så, skitsamma, vi behöver inte förklara det.
Ha det
Okej,
så bra.
ha en bra
Hej
vecka.
då.
Skriv din bucket list, njut av livet. Hej då!
Ja.